Ni lyssnar på podden Sånt i livet i Sverige med programvärd Lisa Orsimäki. Välkomna! Idag handlar vårt samtal om för vem är kyrkan till och varför? Med mig har jag Brita Rudberg Österberg på mobilen. Hej och välkommen Brita. Hur mår du?
Hej. Hej, jag mår bra.
Ja. Berätta lite om din bakgrund, om dig själv och speciellt ditt val att bli präst.
Ja, det är så att jag kommer från en väldigt stor prästsläkt då, på både min mors och fars sida. Och då kan man tänka sig att jag är född in i detta, men så är det absolut inte. För att vi har otroligt mycket släkt bakåt i tiden med präster och biskopar och prostar, men ingen i min generation. Jag kommer från en familj med 5 syskon och jag har många kusiner. Ingen i min generation har valt detta och jag tänkte inte heller välja detta. Utan jag arbetade med teater efter gymnasiet, men med en kristen inriktning då, för att jag hade fått en personlig tro i tonåren som var väldigt stark och jag ville föra ut det kristna budskapet. Och då arbetade jag i närmare 5 år med kristen teater i olika länder. Jag reste med en grupp och var i England, Tyskland och olika delar av USA och sen hemma i Sverige och i Finland och uppträdde på skolor, kyrkor, fängelser, ålderdomshem, gjorde workshops och väldigt intensivt arbete och det var en organisation som heter Covenant Players som fortfarande finns. Men jag kände att det slet väldigt mycket på mig och idag hade jag inte kunnat tänka mig det livet, för vi levde i kappsäck och turnerade ständigt utom några veckor på sommaren och över jul så var vi på resande fot då, och det var slitsamt och kände mig rotlös. Jag ville gärna rota mig och så växte den här kallelsen fram att bli präst i och med att jag var i många olika slags kyrkor och här i Sverige i Svenska kyrkan väldigt mycket där jag har mina rötter då. Mm. Och då växte det fram en kallelse att jag ska jobba i Svenska kyrkan och jag ska jobba som präst eftersom jag hade vanan att framträda då inför människor, att tala och agera och framföra det kristna budskapet, men då på ett lite mer stabilt sätt och på en plats så att säga. Alltså, så kom det sig att jag började läsa till präst när jag var 25 år, så att jag valde inte det som en självklar bit, men det kom senare då.
Så på vilket sätt har då ditt arbete som präst förändrats från när du först började?
Ja, dels har ju kyrkan förändrats mycket och vi har gått från att vara en statskyrka till att vara en fri kyrka vid millenniumskiftet. Att man föds inte längre in i Svenska kyrkan, man blir medlem genom dopet. Och det är som en fri kyrka, precis som baptistkyrka och pingstkyrka då, även om den fortfarande är den största kyrkan i Sverige. Men det har påverkat ganska mycket. Och att det är inte självklart längre att alla döper och konfirmeras. Vi har fått mycket färre som gör det. Och sen för min egen del har det förändrats genom att jag har varit i så många olika typer av församlingar. Och nu är jag i Tynnereds församling sedan 4 år där det är ett helt annat arbete än jag har haft tidigare. Med många kulturer och också mycket öppnare arbete, att vi tar emot alla. Vi har öppna när det inte är corona då, ska jag lägga till, att vi har mycket öppen kaféverksamhet och kyrkan är öppen och vi tar emot för arbetsträning människor som kanske hamnat lite vid sidan av samhället, och jag har fått döpa flera vuxna människor som också har konverterat från andra religioner. Så att det är som att jag möter en annan typ av människor nu. Inte bara då, men det har blivit ett öppnare och mer mångfacetterat arbete för min del.
Svenska kyrkan har ju omkring 6 miljoner medlemmar. Men endast 2% är regelbundna deltagare. Vad anser du är orsaken till det låga deltagandet?
Ja, det kan handla om alla möjliga saker. Jag tror inte det är ointresse för livsfrågor och för tro, för där tycker jag att det är ett ökat intresse. Men det är kanske en svårighet att känna sig hemma då i den typen av gudstjänstformer som vi ofta har, och kanske ett främlingskap för att människor inte längre växer in i det här med kyrkliga aktiviteter. Och och det handlar ju mycket om vana också, liksom. Är man inte van att gå i kyrkan varje söndag, och varför ska jag göra det? Liksom, det finns mycket annat att göra, men det betyder ju inte att människor inte söker en tro och en mening. Så att jag tror nog att folk som vänder sig till kyrkan, de kanske går på andra aktiviteter då än gudstjänster många gånger.
Ja. Jag tänker på pandemin. Och då tänker jag på pandemins påverkan. Och det har kanske då, jag vet inte, har det ökat ett intresse för just kyrkan? Och på vilket sätt skulle det ha gjort det?
Ja, det vet jag ärligt talat inte om det har ökat intresset. Det återstår väl att se när vi nu öppnar upp igen. Men jag tror många har kanske reflekterat mer och funderat när man har suttit mer isolerad.
Ja.
Och det tycker jag att jag kan läsa på Facebook och höra i debatter och annat också, att det kan faktiskt ha blivit mer existentiella frågor som har kommit i fokus.
Ja. Vad betyder ett meningsfullt liv?
Oj, det var svårt. Stort. Det är ett meningsfullt liv. Det är väl individuellt vad man tycker med det då, va? Men jag tror att det ändå finns gemensamma grunder där, att det är att man har bra relationer och känner att man själv finns till för någon eller något, att jag behövs.
Ja.
Det är oerhört väsentligt, tror jag. Jag har en uppgift och jag behövs. Och någon frågar efter mig, och det märker vi i kyrkan också när vi möter människor som är lite ensamma och de får en uppgift. Så kan de riktigt lysa upp och växa. Och även att det skapar relationer då. Ingen vill ju vara helt ensam, och ingen ska vara helt ensam. Det finns ju eremiter då, men det är inte så vanligt. Utan jag tror de flesta söker kontakt på ett eller annat sätt.
Ja. Jag tänker att i Sverige idag är ju ett väldigt individualistiskt samhälle. Det handlar om ett eget ansvarstagande, och det här hörde vi ju under hela pandemin. Hålla avstånd, tvätta händerna och så vidare. Det är ett eget ansvar man måste ha. Men detta, tänker jag, bidrar till enorm stress på människor, speciellt de som kämpar exempelvis med psykisk eller fysisk ohälsa. Och där därför undrar jag, är ett individualistiskt synsätt ett problem till hur vi mår idag?
Ja, det tror jag säkert. Jag tror det kan vara väldigt farligt med för mycket individualism. Människan behöver gemenskap, helt klart, va? Och det vi kan göra tillsammans. Det blir alltid roligare. Vi har ibland, i vår församling har vi såna här aktivitetslördagar där vi kan göra saker tillsammans. Jag har inte varit med jättemycket själv då, ska jag säga, men att det finns planer också framöver att vi gör lite trädgårdsarbete tillsammans eller gör fint omkring kyrkan och inne i kyrkan kanske, och att folk blir delaktiga och känner att de är med på ett annat sätt. Och jag tror verkligen på gemenskap och delaktighet. Mm. Och ingen kan klara sig helt själv och göra allt själv. Det finns inte. Det är många som går under i ensamhet. Vi har ju också även andra saker då. Vi har pilgrimsvandringar i mindre skala då, inte att man går många mil i många dagar, utan vi hade här om lördagen en vandring ut med kusten där nära där jag jobbar i Tynnered. Vi gick vid havet i tre och en halv timme någonting och hade olika stationer där vi stannade och reflekterade över olika ämnen, som till exempel långsamhet, andlighet, gemenskap och bön. Och där vi gick 10 kvinnor då i olika åldrar, och det var väldigt lyckat, och de frågade efter mer. De ville ha mer sådana tillfällen då, för att gå ut och gå kan vi alla göra, men hur kul det är att alltid gå ensam. Och sen gick, även om vi gick i tystnad delvis, så upplevde vi en stark gemenskap, för sen delade vi med varandra hur vi hade känt då när det var slut, och alla hade tyckt att vi kom närmare varann. Sen har vi även då sån här kristen djupmeditation i en av våra kyrkor, som också är tystnad men gemenskap och att vi kan prata efteråt då över en kopp kaffe. Och det är många som dras till det.
Ja, för jag har ju en fråga här som handlar om att jag förstår att det finns ett ökat intresse för andlighet i olika former. Men jag vet inte, men vad menas med andlighet från ditt perspektiv?
Ja, jag har ju en tro då, så från ditt perspektiv har det att göra med kontakt med Gud, men jag vet att det kan vara ett mycket vidare begrepp, att det är det som inte är materiellt, som vi inte kan ta på, och det vi upplever till exempel i naturen, något som är större än oss själva, det är andlighet. Okay. Och det här med en kraft större än mig själv, det är många som tror på det men kanske inte kan sätta ord på att det är just Gud. Och i en gemenskap kan det också finnas en stark andlighet, just att vi tillsammans, vi blir någonting större än oss själva. Ja. Att gemenskapen i sig är en andlighet.
Okej. Okay. Förklara Gud.
Ska jag förklara? Eller vad sa du?
Ja, förklara.
Ja, det är inte lätt att göra på några minuter. Men för mig är ju då Gud, det är skaparen som ligger bakom allt vi har, vår jord och vårt universum och allt som lever. Och sen är jag ju kristen, så jag tror på Jesus Kristus, som kom till jorden och visade i sin medmänsklighet och sätt att möta andra människor vad Gud är på ett konkret sätt. När vi tar oss an den svaga och när vi ser den ensamma, fattige, när vi ser barnen, kvinnorna och alla de som kanske inte får vara med. Det är Gud för mig, och även den helige ande, kraften som jag får när jag ber. Så, för lite kort.
Ja, okej.
Det är svårt att göra det kort.
Det är en stor fråga.
Ja, verkligen.
Vad tänker du, vad är skillnaden mellan meditation och mindfulness?
Ja, mindfulness kan jag inte säga jättemycket om då, men jag tror att det har likheter. För det är väl också det här att öva sig på att vara här och nu, att stilla sig, fokusera och bara vara här och nu. Det tror jag att de har gemensamt.
Okay.
Men vi pratar inte om mindfulness just hos oss då, men det kan man säkert göra. Och det är ju det som väldigt många behöver idag. Stilla sig, fokusera, vara här och nu. För att vi brukar säga i vår meditationsgrupp då att när vi börjar där att våra bekymmer, våra åtaganden, våra plikter, det lämnar vi utanför dörren. Och det finns kvar efteråt, de går ingenstans. Men att när vi är i meditationsrummet som för oss är i gudstjänstrummet i Grevegården kyrka som är en lite mindre kyrka. Då, när vi är där, då har vi lämnat det för den stunden och fokusera bara på här och nu. Ja, vi har ju en brokig församling, så många är ju kristna redan från sina hemländer. Mm. Men en del är muslimer eller kanske annat då. Men det som även kristna från andra länder kan... Din fråga var vad de upplever hos oss, eller?
Ja, hur de upplever det. Men menar jag, precis som du säger, de kommer från sina hemländer och då kanske de redan är kristna eller de kanske är muslimer och så byter de eller så kommer de och så känner de gemenskap i den kristna tron. Men det måste ju fortfarande finnas skillnader. Och det är detta, kan du berätta lite?
Ja, en skillnad som är ganska stark det är ju det här med kvinnans plats. Att vi har ju i Sverige en syn på att kvinnan ska få ha en självklar plats i samhället och få utbildning och göra sin röst hörd. Och det är inte alla som är vana vid att det är så. Och det kan bli en ögonöppnare och en inspiration också att kvinnor får lov att välja olika yrken och de får lov att till exempel som jag vara präst. Ja. Och det vet jag, det kom en muslimsk kvinna som har släkt då i vår församling men hon bor fortfarande i ett annat land. Jag vill inte säga vilket för det kan ibland vara
Nej, det behöver du inte.
Farligt då, men hon kommer från ett annat land och hon var på besök då tillfälligt och tog väldigt mycket kort på mig i prästkläder och sig själv bredvid mig då va och var väldigt rörd och tagen av det här då. Och sen har jag då döpt folk som har sagt att de vill ju välja den kristna tron just för detta med. Och det har varit män, än jag tänker på särskilt, att för kvinnans plats och synen på kvinnan och att vi har en friare syn helt enkelt på många saker och att vi får klä oss hur vi vill och just vara de vi vill. Så det är inte alltid jättebra för kvinnor i Sverige på något sätt då, va? Men det är just de här yttre sakerna då som... som människor kan reagera på och ta intryck av.
Och då handlar det mycket om kulturer. Och då kan,
absolut.
Och då kan ju kulturer, jag tänker på att även inom kristen tro så finns det ju olika. Som anglikan och katoliker. Och där ser ju inte alla precis med samma sätt på hur man ska, ja, jag menar, ja. Så att, men jag tänker att det kanske är lite, jag tänker bara det lite mer generellt, att jag kan förstå speciellt det här med kvinnor och kvinnosyn och i Sverige, som skiljer sig från många av de här andra mer traditionella synsätt.
Ja, precis.
Och då kan du ju ställa till det. Kanske.
Ja.
Har du känt någon, när du säger att du är en kvinna och du är en präst, att du har fått en sån där känsla av att det är inte acceptabelt att du är en präst för du är kvinna?
Ja, det har jag ju definitivt fått, men det var mer mina första år då, för jag prästvigdes 1993 och det var 28 år sedan igår för övrigt.
Mm.
Och då var det ju, tack så hemskt mycket, det var ju kärvare då här i Göteborg och Göteborgs stift, eftersom här har det varit en annan tradition än på många andra ställen. Jag är delvis uppvuxen i Lunds stift där det var helt självklart med kvinnliga präster när jag växte upp på 60- och 70-talet. Det var inga konstigheter alls.
Mm.
Men sen valde jag själv att komma hit till Göteborg. Och det är mycket för jag älskar naturen här. Och västkusten har alltid varit på somrarna då. Ja. Så jag valde det medvetet. Men jag fick också då möta ett motstånd i vissa fall där som jag kanske inte hade mött om jag varit kvar i Lunds stift. Och det var ju min första församling, där var det ju 4 manliga präster och jag. Och 2 var motståndare till kvinnliga präster och 2 var för. Sen ska jag säga då i rättvisans namn, de som var motståndare, de ändrade sig med åren sen när jag hade flyttat därifrån. Men då när jag var där det året så var de raka. Jag visste det i och för sig, men de var raka och sa till mig också att de har problem med det här. Och,
sa de varför?
Ja, det var ju det traditionella där med dels traditionen, att det är så det alltid har varit och så är det i katolska ortodoxa kyrkor. Men argumenten har ju, som jag har mött hos många olika, de kan skifta allt ifrån i skapelsen att mannen skapades först och att det var också att Paulus säger att kvinnan ska tiga i församlingen och att kvinnan ska underordna sig sin man.
Mm.
Och lite sådana olika argument. Men mycket tradition då, att det är så det har varit. Och att Jesus hade 12 manliga apostlar. Ja. Också ett argument.
Tror du det håller, de här jag tänker bara, är det en tolkning man har gjort då medvetet av Bibeln eller de här, vad man nu har fått de här, är det berättelser, är det Bibelns ord, är det tolkning man har gjort efteråt eller hur har det kommit sig att?
Ja, det är ju tolkningar då, att vi tolkar ju alla Bibeln då. Oavsett vad vi får för ståndpunkt så har vi gjort en tolkning och ingen har väl hela sanningen. Men sen så är det ju intressant, det har jag förstått fullt ut faktiskt först ganska nyligen. Det här med kristendomen var ju betydligt mer en fri rörelse innan det blev en statsreligion i Rom då på 300-talet.
Ja.
Att kristna var ju förföljda och en utsatt grupp, men då hade man mycket friare syn på kvinnor och män till exempel och var mer jämlika, slavar och andra, liksom alla var samma.
Ja.
Men sen när det blev då en etablerad religion, ju mer konservativt och hierarkiskt blev det och liksom trista följder då, som jag, inte för att jag skulle längta efter att vara förföljd då, som många kristna nu ännu är då. Det är inget man eftersträvar, men däremot att det finns belägg för att det var mycket friare syn då och mer jämställt framförallt. Och man var liksom lite i uppror mot makten, men sen blev man en del av makten.
Ja.
Och där började den här traditionerna med hierarkier och
Jag är jättenyfiken på hur du, när du mötte ett motstånd från de här prästerna, manliga präster, hur hanterade du det? Vad gjorde du?
Ja, det är inte så mycket att göra, eller jag får säga. Jag kan ju inte göra om mig, utan jag var den jag var då, och jag var ju stolt och glad att ha blivit prästvigd. Men det var ju väldigt sårande i vissa sammanhang då, för att då kände jag mig utesluten och förminskad. Särbehandlad. Men sen så har jag ju ändå alltid fått jobba med de ledare jag har haft när jag har varit i olika församlingar har ju ändå alltid varit för mig. Så att,
så du har fått stöd?
Men ibland, i vissa fall lite fega då, kan jag säga, med hur man ändå inte alltid stod upp för mig då, va? Men i de flesta fall så gjorde man det. Men jag har väl mer gått undan så. Jag har inte gått in hårt i konflikter, har jag inte gjort. Men jag har ju varit med i debatter lite grann och så, men inte mycket, för det var inte min grej då när jag var ny präst. Så jag ville utöva mitt prästämbete i första hand. Jag ville inte vara inne för mycket i.
Ja.
Det var ibland väldigt jobbiga och svåra debatter, som ett prästmöte bland annat, där jag mådde otroligt dåligt då, va? För att, och det var många som gjorde då, både kvinnor och män och motståndare och förespråkare, för det blev hetska och mycket, mycket låg nivå då på debatterna, som inte ledde till något större. Men sen har det gått vidare och nu är det mer balans, skulle jag vilja säga då.
Okej, ja. Låter bra.
Ja, jo. Men det har tagit sin tid.
Ja, men det har ju också krävt från dig.
Ja.
Så att du är en förebild för kvinnliga som kanske intresserar sig och funderar på att bli präst. Vad skulle du säga till dem? Ja. Vad skulle du säga om det är någon som funderar på att jobba som präst?
Alltså, jag kan ju säga då med stor stolthet att jag har ju fått förmånen nu de senaste åren har jag fått ha flera kvinnliga prästkandidater som har kommit till mig och gjort praktik.
Mm.
Och jag har fått handleda dem, och det har ju varit otroligt stort för mig då, för att de har varit lite olika åldrar, men ändå så har jag tänkt att de är i den position jag var när jag var en osäker praktikant då, va, och skulle pröva på det här. Så att jag har försökt stärka dem så mycket jag har kunnat och berömma det de gör bra och stärka det som behöver bli ännu bättre och peppa dem verkligen att gå vidare och att vara stolt över dem de är.
Mm.
Och jag har fått god respons då, så jag tror jag har gjort något bra.
Ja.
Och har varit på någons prästvigning också då, så att de har gått hela vägen.
Ja.
Och jätteroligt.
Ja. Det låter väldigt likt en lärares arbete.
Ja, det kan man nog säga, ja.
Ja.
Min mamma var lärare, och faktum är jag funderade på läraryrket också ett tag då, men då var det faktiskt min mamma själv som sa, nej, bli präst istället, kan du påverka på ett annat sätt. Och sen var ju hennes pappa präst, så att det kanske också.
Ja.
Och det kan jag säga då, att hennes pappa var ju inte för kvinnliga präster. Nu är det långt tillbaka, så att det är inte kanske så konstigt. Det fanns inga kvinnliga präster, men han sa att han ville inte att det skulle komma. Men jag har aldrig träffat honom, så att vi har inte fått mötas. Men att min mamma var en av dem som verkligen peppade mig och var väldigt stolt över att bli präst.
Ja, vad kul.
Hon kommer från en annan tid. Hon var född 1922.
Okej. Ja. Vad roligt. Jag har också nu när du... vad tänker du idag är vår tids största utmaning?
Ja, det var en stor fråga också. Vår tids största utmaning för kyrkan eller överhuvudtaget, eller
Ja,
vad tänker du?
vad du tänker om när jag bara frågar den, du kan ta den från ditt perspektiv som från kyrkan eller också ditt egna perspektiv kanske du har tänkt på.
Ja, alltså. Jag har ju en dotter som är 22 år. Jag är mycket påverkad av henne faktiskt, och det blir väl så när man blir äldre, man påverkas av sina barn istället för tvärtom. Men jag har nog påverkat henne rätt mycket också. Hon ger ju sitt liv för det här och arbetar för klimatet, och hon brinner för det här att vi ska göra jorden så bra som möjligt för kommande generationer. Och där är jag också väldigt engagerad då, inte så mycket som hon, för hon gör det mer eller mindre på heltid nu. Men jag är med i en miljödiplomeringsgrupp i vårt pastorat, som är de olika församlingarna som är i samma område. Sen är det ju då ett dilemma att när människor kommer till oss så kanske inte har mat för dagen. Hur intressant är det att jobba för klimatet då? Så att det, men allting hör ihop som jag ser det, va. Så att möta, alltså det här är ett behov, att få ett friskare klimat och att vi ska alla kunna överleva på planeten, men också då att människor ska ha en dräglig tillvaro i sina liv, och att det ska inte gå människor utan hem och utan mat i vårt land och här i Göteborg, som många är då. Så utmaningen är väl kanske mer solidaritet, helt enkelt att vi tänker mer på varandra och varandras framtid. Och det låter ju otroligt stort, va? Men där får man ju plocka ner det så att det blir i min vardag och min närmiljö.
Precis.
Vad kan jag göra här och nu?
Och
Det
det
var ju
här.
som när pandemin, jag ska bara säga det, en
Ja,
tanke jag
precis.
fick när pandemin kom, så uppmanades man ring på din granne, fråga vill de ha hjälp med handling. Och det, så enkelt kan man göra det, att gå till sin närmaste. Eller tänka på vem har jag nära mig som kanske behöver hjälp.
Och det här handlar ju, det här miljön är ju jättestor fråga för att det är ett gemensamt ansvar.
Absolut.
Det är inte ett
Visst är det det.
individuellt
Nej, det
ansvar.
är det verkligen inte.
Och här tänker jag det strider mot det här individualistiska samhället.
Oh ja.
Och så att det, ja, din dotter är på rätt väg.
Ja.
Det är den frågan. Och samtidigt är det ju då när vi tänker på klimatet att vi också har just det du säger, att vi har människor som faktiskt inte mår bra. Att ta i sådana här frågor och tänka på miljö när man inte har ett boende, man har inte mat för dagen, man kanske inte har kläder, man mår inte bra alls. Då kommer ju inte den frågan främst.
Nej, det gör det ju inte.
Du vet, i Berlin så bygger de nu en byggnad där de
Ja.
har en kyrka, moské och synagoga som ska rymmas allt under samma tak. Är det alls möjligt att kristendom, islam och judendom kan ha en fredlig samexistens?
Samexistens. Ja, alltså det vore ju underbart om det gick, och vi har ju det gemensamt. Vi tror på en enda Gud, och jag var faktiskt med när jag jobbade i Angered, så jag var med i en liten arbetsgrupp som kallades Hopp. öppet. Och där var det judar, kristna och muslimer ihop. Mm. Och vi ville arbeta mot våldet i Angered som hade eskalerat då. Nu är det ju ännu värre då, men då hade det skett vissa dåd som var hemska. Och vi, ja, som människor och troende så möttes vi då för att se hur kan vi vara positiva exempel. Och alltså det kräver ju en hel del av dem som är med på det här då av tolerans. Och jag tror i en framtid att det kan vara möjligt, men inte överallt. Kanske det beror ju lite också på vad människor har varit med om då. Mm. Att det är ju förfärligt att det sker ju våldsdåd och krig och hemska saker i religioners namn på många ställen i vår värld, och människor som flyr och har mycket negativa erfarenheter av en annan religion. Det har jag ju mött, att de har ju svårt att kanske gå och möta, ja, de här som kommer från den religionen som har sett som då fiender eller som har. Men det är ju det här att vi måste lära oss se bortom också, se bortom etiketterna eller tillhörighet. Och det är samma med partier och allting då, att vi måste kunna möta människor som människor. Det är en stor utmaning och det är inte lätt. Vi får hjälpas åt.
Ja, ja. Och det är också ha med tid att göra. Och ja, det är verkligen en utmaning.
Jo, visst. Mm.
Är det någonting annat du vill tillägga? Jag hör att du tänker.
Ja, det var just det här du sa då med samexistens. Vi var faktiskt på studiebesök för några år sedan i en Stockholmsförort. Och där hade de något som hette Guds hus, där de samarbetade av främst muslimer och kristna, tror jag. Och judar vet jag inte, för det finns ju inte så många judar överallt då. Men muslimer och kristna samarbetade i alla fall där om en lokal då, där de hade olika gudstjänster och olika projekt. Och där så gick det att göra det, och vi fick träffa företrädarna för de olika, för moské och för kyrka. Så att det finns i liten skala då. Det är ju väldigt spännande. Mm.
Och har det med då när man träffar, för jag tänker att vi har ju många exempel på att människor från olika tron eller religioner kan leva tillsammans i fred och har inga problem med det. Och då undrar jag att har det då kanske med tolkningen att göra, och ja, hur man då, jag vet inte, det är någon slags makt, man vill ha makt och på så sätt göra någon annan till en annan eller den andra som är problematiskt.
Ja. Ja, men det är ju då just den andra som du säger då, det är att måla upp den personen till en fiende. Nu som sagt, en del har erfarenheter av att det verkligen har varit fiender som har gjort hemska då, va? Men det är ju det här att inte döma. Jag har ju mött kristna som inte varit trevliga alls då, va? Men jag dömer ju inte alla kristna uppenbarligen, eftersom jag är kristen och är i en kristen kyrka. Men på samma sätt då med muslimer. Mm. Om jag hör att muslimer gör sig eller så vill det till att jag ändå möter en annan muslim förutsättningslöst. Ja. För den behöver inte stå för vad de andra gjorde eller gör. Mm.
Stort tack, Britta, för,
tack själv,
för ditt värdefulla medverkande till programmet. Och kanske jag kan bjuda dig tillbaka någon annan gång.
Det går bra, ja visst.
Och ni har lyssnat på Sånt i livet, och jag hoppas på återseende. Ta hand om dig och varandra, vi hörs.